Jag tänkte ju det nu du vi sjöng här att vad jag egentligen ska tala om är ett ordet och. Det är ett väldigt viktigt ord. För ordet och, det annonserar att det kommer någonting mera. Alltså man slutar inte med en mening med och, punkt. Och säger alltid att det kommer någonting mera. Och här sjunger vi blod och eld och vi sjunger att vår gamla lösen gäller än. Gäller den? Gäller den? Ja, lite tveksam men det gäller fortfarande. Vi har inte ändrat oss utan vi tror både på blod och eld. Och ibland kan det vara allt för lite blod och allt för lite eld, men vi tror fast på blod och eld. Och det som är temat för den här dagen är ju tjuven kommer bara för att mörda, slakta och förstöra. Men jag, säger Jesus, har kommit för att ni ska ha liv och överflöd. Så där står vi. Djävulen vill stjäla livet för oss. Och om man inte klarar att stjäla alltså, liv och överflöd, det betyder att det är liv och en sak till. Så jag tror inte tjuven är så väldigt rädd på om vi har lite nytt liv i oss. Men om det blir överflöd, det fruktar han. Så lite halvsura gamla kristna kan han orka med. Men om det blir överflöd så blir han lite rädd. Så liv, det är det som vi får bli frälst. Men så är det meningen att det ska vara överflöd. Och det är ju någonting mer än bara liv. Alltså, och talar om att det kommer en sak till. Liv och överflöd. Så tjuven vill stjäla livet. Och vill framförallt stjäla överflödet. Det är hans uppgift. Och ibland ser det ut som att man lyckas väldigt bra. Och ibland så lyckas väldigt dåligt. För då får det flöda över. Och då Jesus presenteras. Alltså, Anders presenterade ju ut för mig. Talar om varför vi kom hit och vem vi är och vad vi ska göra. Nu säger jag inte vad jag som har skrivit allting. Och det kanske det var fast jag glömt att ha skrivit det. Men då Jesus trädde fram för första gången. Då blev han också presenterad. För att tala om varför kom Jesus till jorden. Jo, Johannes döparen. Han säger två saker om Jesu presentation. Han säger det är väckelse. Johannes döparen stod i floden och döper massa folk. Och plötsligt så kommer Jesus med i kön. Och då han säger, ser Jesus, säger han, se Guds lam som tar bort världens synd. Det här är Johannes 1:29. Så det är den första presentationen. Och för oss kanske det verkar väldigt tokigt och oförståeligt. Men för dem där och då så var det förståeligt. Profeten Jesaja talar om att det ska komma ett lam som ska ta bort världens synd. Han tar våra sjukdomar på sig och våra skröpligheter bära med sig. Han förs bort som ett lam som är slaktast, men det var för vår skyld han tog på sig det. Och i det sammanhanget, och det väntar man på, profeten Jesaja var kanske 500-600 år före Kristus. Och folk ropade, hur länge ska vi vänta? Hur länge ska vi vänta? Och så plötsligt står det, där är Guds lam som tar bort världens synd. Och äntligen så börjar det här gå i uppfyllelse. Men det står bara om det Johannes 1. Men sen står det en sak till om Jesus. Det står alla fyra evangelierna. Han säger inte bara, där är Guds lam som tar bort världens synd. För det är en sak till, ett och. Det är en sak till han kommer till för att göra. Och det står så här, han ska döpa er med helig ande och eld. Alltså, så det står alla fyra evangelierna. För Jesus kom för två saker. Han kom för att vara Guds lam som tar bort vår synd. Men han kom också för att döpa oss med helig ande och eld. Så det är de två sakerna, dubbel uppgift som han hade. Och då Jesus var färdig med sitt verk här på jorden. Han blev korsfäst, han blev död, han blev uppstånden igen. Men han var inte färdig. Det var en sak till. Det skulle komma en sak till och därför säger han, stanna här. Gå inte ut på trappan och säg någonting. Vänta här inne. För om bara några få dagar så blir du döpt med den helige ande. Och då det händer i förbindelse med pingstdagen. Då är det två löften som är givna till oss. Ett och ett till. Och vad är det för två löften som kommer till oss? Jo, på pingstdagen så glömmer lärjungarna bort att de var rädda. Och de går ut på trappan och börjar förkunna. Och då läser Petrus bibeltexten från Joels bok. en gammal bibeltext från Joels bok. Och i den finns det två löften. Det ena är, var och en som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är Guds namn som tar bort världens synd. Men så säger han också, i de sista dagar ska det ske att Gud utöser sin ande över alla människor. Alltså två löften, då Jesus presenteras, då Jesus talar om sig själv och då Jesus är färdig med sitt verk, så är det två löften som gäller. Och de är datumstämplade. Det finns en bäst före datum och en bäst efter datum ska man inte. Utan det står, till Herrens dag kommer den stora och skräckinjagande. Till Herrens dag kommer, så gäller de här två löftena. Var en som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Och över alla människor utgjuter han den helige ande. Finns det några människor här? Ja, vi är ju människor allihopa. Så över dig har han utgjutit sin helige ande. Och frälsarmen har ju traditionellt varit väldigt duktiga på att tro på att var en som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Utan undantag. Vi gick ut med musikkåren, ställde basströmman på torget och sa, hallå, är det någon som blir frälst? Ni kan komma och böja här. Det går bra vem som helst, när som helst. För var en som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Så det har vi trott på hela tiden. Och det visar sig vara sant. För de som kommer fram och vill ge sitt liv till Jesus, de blir frälst. Men så finns det ett löfte till, för det är inte bara blod, det är och eld. Och det är därför det står så, blod och eld. Det är för de här två löftena på pingstdagen. Han ska utgjuta sin ande över alla människor. Och var en som påkallar Herrens namn ska bli frälst. Det är ju fantastiskt att vi får ha ett budskap i den här världen som är inte diskriminerande. Alltså det gäller alla. Det finns ingen som är undantagen. Var och en som påkallar Herrens namn. Vet ni vad var och en betyder? Det blir 100%. Inte en enda uträkning. Alla får vara med. Och han utgör sin ande över alla människor. Hur många människor får inte vara med om det? Alla betyder faktiskt alla, också till och med i Bibeln. Även om vi ibland vill reducera Bibeln, så alla betyder alla. Så det är de här två löftena som gäller på pingstdagen. Och då Jesus, innan de här händelserna, talar Jesus om pingstdagen som skulle komma. Och det var det jag läste innan förra mötet här. Och i Johannes 7, då talar Jesus om vad som ska hända på pingstdagen. Och då läser jag så här från Johannes 7, 37-39. Är det de som tycker att jag talar för fort, så kan jag tala ännu fortare. Försök att stoppa mig bara. Så Johannes 7, 37. Ibland blir jag lite upphetsad och tänker hur fantastiskt det är att vara kristen. Och det är inget fel att bli lite upphetsad ibland, det kan man bli. Men då står det så här, Johannes 7, 37. Här talar Jesus om pingstdagen, han säger så här. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska det komma strömmar av levande vatten, flyta fram. Och nu säger han, detta sa han om anden, så de som skulle få som trodde på honom, ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus inte hade blivit förhärligad. Så Jesus talar om det som skulle hända. Det kunde inte hända där, men det skulle hända, för Jesus blev förhärligad och den helige ande kom. Och då skulle det här hända. Och vad är det som händer? Jo, någon törstar. Det är förutsättningen. Då kan man komma till Jesus och dricka. Och då kommer det strömmar av levande vatten. Inte från himlen. Utan vad står det? Den som tror på mig ur hans innersta. Alltså inte från himlen. Från vårt innersta kommer det strömmar av levande vatten. Och strömmar av leden som bara bubblar över. Det är överflöd. Jag har kommit och önskar liv. Men inte bara liv, utan överflöd. Så vad som händer på pingstdagen, det är att det som finns där inne kommer ut. Det är det som händer på pingstdagen. Det fanns ju redan där inne. Jesu lärjungar var ju kristna. För att vara kristen så krävs det två saker. Man ska tro på Jesu uppståndelse. Och man ska bekänna Jesus som Herre. Och det hade lärjungarna gjort. De hade lämnat allting för Jesus. Han var deras Herre. De trodde på uppståndelsen. De hade sett det. De hade bekänt Jesus som Herre. De hade till och med tagit emot den helige ande. För Jesus kommer efter uppståndelsen. Så andas han på dem och säger, ta emot den helige ande. Alltså de var ju kristna. Men det var någonting som fattades. Och det var att det som fanns där inne skulle komma ut. Och plötsligt så händer på pingstdagen att det som finns där inne kommer ut. Och vad är det som finns där inne? Jo, det är den helige ande. Alltså vi är ju den helige andes tempel. Gud har flyttat, förutbott han ett sån här stentempel. Men nu har han flyttat omkring i ett tempel som går omkring med två ben och består av kött och blod. Och vi är den helige andes tempel. Och att bli en kristen, det innebär att du blir ett tempel för den helige ande. Och den helige ande bor i dig. Och den helige ande vill gärna verka genom dig. Och det enda som hindrar den helige ande att verka, det är du. Så den helige ande bor i mig. Och i varenda kristen, den allra svagaste, ynkligaste kristen du kan hitta, hela den helige ande bor i den. Och det kan vara svårt att förstå. Och det hade de lite svårt att förstå, soldaterna i kåren i Efesos på den här tiden. Och Paulus skriver ju hela första kapitlet i Efesierbrevet, skriver han, att vad vi har fått i Kristus. Alltså i Kristus har vi fått förlåtelse för våra synder, vi har fått en helig ande som är pant, vi har fått det ena eller det andra. Men sen förstår han, de kommer inte fatta i alla fall. Så då ber han för dem, gode Gud, öppna deras hjärtan, ögon, så att de förstår. Att de förstår att samma kraft som väckte upp Jesus från de döda bor i varje kristen. Kan du tänka dig att samma kraft som bröt sönder hela dödsriket bor in i dig? Så problemet är inte vad som finns i dig, utan problemet är hur mycket du låter komma ut av det som finns in i dig. Det är det som är problemet. Så han har kommit för att vi ska ha liv, det har vi. Men överflöd, det är det Jesus talar om. Om ni törstar, kom till mig och drick. Från hans innersta ska det komma strömmar av levande vatten som flyter fram. Det är... Och det, vad är det som finns där inne? Jo, det är den helige ande och allt vad den helige ande kan göra. Och vi brukar ofta kalla de sakerna för den helige andes gåvor. Alltså den helige andes gåvor, var finns de? Jo, de finns där den helige ande är. Och vad är den helige ande är? Han är inne i Peter. Han är inne i varenda kristen. Och då han flyttade in i dig, så gjorde han inte som Rut och jag, det vi gjorde hit. Vi tog tandborste och några byten så vi kunde överleva en helg. Utan då han flyttade in i oss, så bor han vid en boning för den helige ande. Och Jesus säger, jag och fadern, en liten stund så ser ni mig inte mer. Men sen ska jag komma tillbaka. Och nu när jag försvinner så ska vi bo i er. Vi ska bli en boning. Så adressen, Guds adress, det är Peter Baranowski. Och Leif Kramhäll. Och allt som finns här är Guds adress. Han bor i oss. Och andens gåvor, de är där anden finns. Han finns in i oss. Och det är det som händer på pingstdagen. Plötsligt så börjar lärarna att göra det de inte kunde göra. Om de hade försökt att göra så gott de kunde, hade det bara blivit fiasko. Men plötsligt så gör de det de inte kan göra. De talar språk som de inte har lärt sig. Och då gör de för att bli förstådda. För det var samlat folk från hela världen där på pingstdagen som hade stämt i Jerusalem. Och alla hörde evangeliet på sitt eget språk. Och de undrar, men det här går inte, de här är bara enkla människor. Hur kan vi höra vårt evangeliet på vårt språk? Och det var ju det som gjorde att 3000 blev frälsta. Det var inte det att Petrus höll en fantastisk predikan, det var inte ens bra predikan. Men den helige ande gjorde det de inte kunde göra. Det som fanns där inne kom ut. Och vi pratade förut här, hur ska vi nå dem? Och jag tror, jag är ganska säker på, ord är viktiga. Men ord räcker inte. Det är inte nog. Alltså, om ord skulle vara tillräckligt för att världen skulle bli frälst, så skulle världen vara frälst av alla miljontals predikningar som har spritts ut. Hade ord räckt skulle världen vara frälst för länge sedan. Men ord räcker inte. Ord är viktiga. Ord måste till. Men ord räcker inte. Utan vad som måste till, det är att vi vågar släppa fram det som finns där inne. Och göra det vi inte kan göra. Alltså, det är inte nog att höra om Guds rike. Man måste se Guds rike. Det finns inget exempel i Nya Testamentet på en framgångsrik evangelisation. Det bara proklameras med munnen. I Jesu verksamhet så gör han fler under än han säger. Och detsamma sker i apostlagärningarna. Det finns inget exempel på en framgångsrik evangelisation där det bara presenteras med ord. Ord är viktiga, hoppas jag. Jag är ju förkunnare, så det vore tråkigt för mig om ett ord var viktiga. Men jag vet att det inte räcker. Men då världen ser att Gud gör saker genom oss som inte vi kan göra, då kommer världen att komma. Och jag tror att vi inte kommer klara det här i egen kraft. Vi måste våga släppa loss det vi inte kan göra. Det vi kan göra är viktigt, men det är inte bra nog. Vi måste göra det som Gud kan göra genom oss. Det är därför det känns nästan som att Jesus är lite orolig att de ska gå ut och försöka predika. Så han säger både Lukas evangeliet och aposteln, gå inte ut! Man kunde ju tänka sig att då Jesus lämnar dem säger han, gå ut och inta världen! Framåt mark! Han säger inte framåt mark, gå tillbaka! Vänta! Lämna inte platsen! Snart händer någonting! Och då börjar det hända så. Och Jesus sa ju också innan han lämnade dem, det sista han säger i Markus evangeliet, dessa tecken ska följa de som tror. Är det någon som tror här? Det var 4,7. Så det betyder att dessa tecken ska följa den som tror. Och så räknar jag upp några av nådegåvorna. De ska lägga händerna på sjuka. De ska ta det tunga. De ska göra det ena eller andra. Dessa tecken ska följa de som tror. Och Jesus säger så tänker jag. Wow. Det ska vara liksom en svans av tecken och under efter varje kristen. Dessa tecken ska följa de som tror. Och så säger Jesus så här. Hör nu. Han säger så här. Sannerlig, i avskedstal till lärjungarna Johannes 14. Sannerlig, sannerlig börjar han. Nej, det betyder det här är sant, det här är sant. I en del översättningar säger han amen, amen. Men det betyder samma sak. Så det är så här. Den som tror på mig, han ska göra samma gärningar som jag, säger Jesus. Jag till och med större. Hörde ni vad jag sa? Men tror ni inte att Jesus överdriver lite grann där? Eller vad tror ni? Jag tror att Jesus är inte, det är inte som fiskhistorier. Där fisken är så mycket större än verkligheten. Men då Jesus säger så tror jag Jesus menar precis så. Att den som tror, det står till och med vad man ska tro på. Den som tror på mig, säger Jesus. Är det någon som tror på Jesus? Fint, har vi det här. Alltså det står inte den som tror på tecken under, utan den som tror på Jesus ska göra samma gärningar som jag. Och då frågar jag er, ja, vad ska jag fråga er? Om Bibeln talar om att den här standarden och vi lever på den här standarden, då blir det väldigt jobbigt. Då får vi antingen reducera Bibelns budskap för att det passar till vår nivå och säga ja, men Jesus menar säkert inte det och så tar vi ner Bibeln hit. Eller också får vi ropa till Gud, gode Gud, det står ju så här, hur ska jag komma dit? Och då gör han någonting med oss, vi börjar ropa så. Va? Så det blir fel väg om vi drar ner Bibeln till vår nivå och så gör vi så gott vi kan. Men Gud vill inte att vi ska göra så gott vi kan bara. Han vill att vi ska göra det också. Men han vill framförallt att vi ska göra så gott som han kan genom oss. Så från vårt innersta ska rinna strömmar av levande vatten. Kan du bara ta 3 minuter? Jag är inte så givmild som Rut. Och prata med grannen. Ja, hitta på en bra fråga. och vad tror ni? Varför händer inte mera? Om Jesus säger att det, vad är det som hindrar att det som Jesus säger ska vara synligt för oss? För jag utgår från att vi tror att Jesus menar allvar. Och jag utgår från att vi tror att Jesus säger vad han menar. Så varför ser vi inte mer av det Jesus säger ska hända? Har ni förstått frågan? Jag börjar själv förstå den nu. Men om ni pratar med bara grannen lite grann så ska jag be få in sig några goda förslag. För jag har funderat lite grann på varför det inte händer mer av det här. Så bara ta 3 minuter med den ni sitter vid sidan av och ge mig sen en svar.
Då er tid är ute. Er tid är ute. Varför? Ja. Vi ska vara så lagom. Ja, tack. Bra. Och det lyckas vi med. Vi är lagom. Ja. Nej. Får jag inte se hålen i spiken efter henne så tror jag inte. Nej. Tänk om ingenting händer. Det är farligt att lita på Gud. Man vill ha koll på allt. Och det är ju precis det som händer med nådegåvor. Man förlorar koll. Alltså lärarna visste ju inte vad de sa. De kunde prata vad som helst. Det var någon annan som tog kontrollen. Viftade du med handen, Lennart? Var lite försiktig med rörelserna där, va? Man måste ha förvisat övertygelse att man verkligen har det. Mm. Tack. Människofruktan. Eller? Va? Rädsla. Ja. Vi måste se de små sakerna som är oerhört stora. Ja. Se det stora i de små sakerna. Ja. Mm. Tack. Att våga säga något. Jesus kan lägga tankarna i oss. Ja, just det. Och precis det står här att en av nådgåvorna är att tala kunskapens ord. Att man vet någonting som man inte vet. En annan är att tala kunskapens ord och vad tänker jag på? Visdomens ord, ja. Och man ser, var fick jag det ifrån? Alltså, Gud verkar i oss och vi måste ju se också de här situationerna. Och jag tror att Gud verkar mycket oftare genom oss än vi kanske märker. Men vi måste också vara medvetna om den helige ande verkar. Och sen, om ingen blir frisk, så ska vi fortsätta be för dem i alla fall. Alltså, våran uppgift är inte att hela, det kan inte vi göra. Våran uppgift är att be. Och det är alltid rätt och be för den som mår dåligt. Antingen man är ledsen eller man mår illa eller man är sjuk. Det är alltid rätt att be. Det är omsorg att be för den som lider. Och om det kommer någon till dig som är ledsen och du säger jag kan be för dig. Blir du ledsen om inte den blir glad på en gång? Nej, men det är omsorgen. Du talar om, du bär fram det för Gud. För vi kan inte hela någon. Några gånger kan vi uppleva dramatiska helanden. Och många av oss har gjort det. Men vi kan inte hela någon. Men vi kan bära fram det för Gud. Det är aldrig fel. Eller det är alltid fel att inte be med den som lider. Oavsett vad de lider av. Så den helige ande verkar i oss. Och andliga nådegåvor. De beskrivs så här. Att hos var och en uppenbara sig anden så att det blir till nytta. Sen uppräknas ju 9 nådegåvor. Så en nådegåva, det är att anden som finns där uppenbarar sig. Han finns ju där hela tiden. Men om vi låter honom uppenbara sig så uppenbarar han sig. En annan översättning säger, då framträder anden. Alltså hos var och en, kommer ni ihåg vad det betyder? Är man 100 soldater, så om det är bara 99 som använder andens gåvor så saknar man någonting. För var och en betyder 100%. Så hos var och en uppenbaras i anden eller framträder anden, står en del, eller ger anden sig till känna. Så poängen med att vara en kristen är ju väldigt mycket att få anden att träda fram. Vi är så glada att framträda själva, så vi måste ju ta ett steg till sidan ibland och låta anden träda fram och göra det som jag inte kan göra. Men anden verkar i oss, anden bor i oss och anden leder oss. Men vi måste låta den här kraften bryta igenom i våra liv. Och Rut och jag, vi är ju ett resultat av den karismatiska väckelsen i Stockholm på 70-talet. För oss var ju den förändringen totalt livsförvandlande. Jag brukar säga, jag är inte stolt av det. Jag brukar säga att jag var en kulturell salvationist under många år. Jag gjorde allting en frälsningssak ska göra. Nästan. Och jag såg ut som en frälsningssoldat. Nästan. Men jag hade ingen levande relation med Gud. Jag säger inte det för att jag är stolt över det. Men så plötsligt drabbades jag av Gud på ett ögonblick genom loppet av några dagar. Som totalt förändrade mitt liv. Och så jag förstår väldigt väl hur det var för lärjungarna. För jag har upplevt något liknande. Och den här berusningen som de upplevde kunde jag också uppleva. Men jag har normalt väldigt orolig att berätta om det. För då är det många som tror att det är på det sättet man ska uppleva det. Men jag tror att Gud har ett skräddarsytt sätt för dig som passar bara för dig om du är öppen för den helige andes uppfyllelse i ditt liv. Och det här är ju en verklighet som uppfylls gång på gång. Bara i fjärde kapitlet så blir ju lärjungarna förbjudna att predika evangeliet längre. Och då går de in och ber. Och när de hade slutat att be så skakar golvet där de var samlade. Och de blir alla uppfyllda av den helige ande. Samma personer som var på pingstdagen. Vi måste leva en ständig uppfyllelse av den helige ande. De blev uppfyllda av den helige ande. Och vet ni vad de bad om? Jo, de hade ju precis kommit undan förföljelsen, kommit in i församlingen. Och de bad inte, gode Gud, beskydda oss och rädda oss från de här som står utanför dörren och vill ta oss nu. Nej, de bad, ge oss ännu större frimodighet att gå ut på gatan, ber de. Och det gjorde Gud. Och de gick ut och predikade evangeliet och många blev frälst. Men vi ser ju också att det som händer, det är en proklamation och en demonstration av Guds rike. Då Jesus sänder ut sina lärjungar en gång tidigare i Matteus evangeliet så säger han, gå ut och predika evangeliet. Väck upp döda. Gör spetälska rena. Alltså, evangeliet är inte bara ord. Vi måste också släppa loss Guds kraft som bor i dig och i mig. Och släpper vi inte loss Guds kraft så kommer våra ord inte att vara tillräckliga. Även om vi ibland kan få till riktigt bra ord så räcker det inte. Utan det behövs den helige andes kraft. Och vi måste vara beroende av den helige ande. Och det var de ju kanske mer då. De hade inga resurser. De hade inga hus, inga uniformer, inga stridsrop, inga insamlingsbuster, inga sångböcker. De hade inte ens en bibel, de första lärjungarna. De hade bara sin nattskjorta som de gick omkring med både dag och natt. De hade ju nattskjorta på sig på dagen också. Kan du tänka dig Filippus? I kapitel 8 apostlagärningarna så utbryter en förföljelse i Jerusalem. Och alla utan huvudkvarteret blev spridda ut över hela riket. Och då kom Filippus undan förföljelsen. Och då är han ensam som kommer till Samarien, till huvudstaden där. Och han skulle kunna tänka, det var nära ögat. Nu håller jag en låg profil en stund. Men vad gör han? Han är ju inte ens predikant, han är socialarbetare. En av de här som blev utvald som socialarbetare. Han kommer ensam till huvudstaden i Filippos. Han ställer sig och har ett torgmöte utan att ha en sångbok eller en flygblad eller en flagga eller någonting. Han har bara sin nattskjorta av sig själv. Och så ställer han sig på torget där och så har han en helt otrolig berättelse att berätta. Han ska berätta om Jesus som kan hjälpa människorna i deras vardag. Och då kanske folk frågar, var är han någonstans? Ja, han korsfästes i Jerusalem och dog. Och då börjar de tycka att det är ännu konstigare. Ska han som korsfästes och dog i Jerusalem, ska han hjälpa oss? Ja, men vänta ett tag. Han uppstod på tredje dagen. Nu börjar de bli ännu mer konstiga. Ja, men vad bra, ta hit honom då. Nej, det går inte. Varför inte? Jo, efter några dagar så vi stod och pratade med honom så bara åkte han upp i himlen. De hade ingen bättre berättelse att berätta. Men det var det han hade. Och så sin nattskjorta och sig själv. Och där står han. Och så står det så här. När folket hörde vad han sa och såg de tecknen han gjorde, så var det stora skaror som blev frälsta. Det var så stora skaror som blev frälsta så att huvudkvarteret, i högkvarteret heter det på svenska, högkvarteret i Jerusalem hörde talas om det. Så de skickade dit TC och CS, Petrus och Johannes. För de hade hört att de hade tagit emot ordet och de reste dit. Vad gjorde de då? Jo, de la händerna på dem för att de skulle bli uppfyllda av den helige ande. Och vi behöver idag blods- och eldsoldater. Inte bara det ena eller det andra. Det står inte blod eller eld. Vi är pingstvänner i Frälsningsarmén. Men vi är också påskvänner. Så vi är både påskvänner och pingstvänner. Och vänner till allting som Jesus gör. Men det är inte antingen eller. Vi är blod och eld. Och vad jag tror att Gud vill se idag, det är blods- och eldsoldater. Soldater renade i lammets blod och uppfyller den helige ande som kan gå ut och vara en armé och sjunga och vifta med flaggan och sjunga blod och eld. Vår gamla lösen gäller den. Den gäller fortfarande, va? Amen, ja. Lite mer tveksamt, men ja. Det fantastiska med att vara en kristen är att man kan höra Jesus tala. Det kan inte kristna, säger Jesus. Han säger, mina får känner igen min stämma. Men de som inte hör till mina får, de känner inte igen min stämma. Så det betyder att du kan höra vad Gud säger. Och nu ska du få 2 minuter igen och känna efter och fråga Gud vad Gud skulle vilja säga. Ska vi säga till Frälsningsarmén i Sverige, inte Södertälje, Frälsningsarmén i Sverige idag. Du känner Gud. Du vet vad Gud tycker om. Du vet vad Gud inte tycker om. Du vet vad som finns i Guds hjärta. Och du vet vad Gud skulle vilja se. Så jag ska be dig. Jag ska be att du spelar ett tag. Så ni får tänka var det än fritt. Och om du vet att Gud talar till olika kårer i Uppenbarelseboken. Och ofta säger han, det är väldigt bra. Men det är inte så bra. Och vad tänker du att Gud... Du känner ju Gud. Du vet ju vad han tycker om. Du vet hur han skulle vilja se oss idag. Så försök att känna efter. Vad tror du Gud skulle säga till Frälsningsarmén i Sverige idag? För Gud säger att du kan höra hans röst. Och vi tror ju på Gud. Inte sant? Så... Bara bli stilla och känn efter i ditt inre där den helige ande bor. Och utifrån din kunskap om Gud. Vad vill Gud säga till Frälsningsarmén idag? Vad säger Gud till Frälsningsarmén i Sverige idag? Är det någon som har... Ja. Gå igen och gör dina första gärningar. Tack. Överlåtelse. Först kommer han ge oss en kärleksförklaring. Talar om sin kärlek till er. Sen kommer han att tala om, sök först Guds rike så ska det andra tillfalla er. Ta första steget, sa du först. Och fira segrarna. Jubla över vad Herren gör. Våga jubla. Låt mig få fylla dig. Lita på mig. Lita på mig, du är fri. Tack. Känns väldigt bra det tycker jag. Jag känner igen Gud i det jag hör. Jag känner igen Gud i det jag hör. Och det som vi gör här, det kallas för att profetera. Och det står ju i 1 Korinthierbrevet 14 att ni kan alla profetera den ena efter den andra både i ordning. Kommer ni ihåg vad alla betyder? Ja, det betyder alla. Så om det står att alla kan profetera så betyder det att ibland så minskar vi det här och tror att de här andliga nådegåvorna, det är speciellt för pastorer och präster och kringresande evangelister och missionärer och speciellt andliga kristna av någon anledning. Men alla betyder alla. Vi profeterar, står det i Romarbrevet, att vi ska profetera efter måttet av vår tro. Hur kan man veta att det är från Gud? Ja, det vet man ju inte, för det är tro. Vi talar om vad vi tror att Gud vill. Vi kan inte vara bergsäkra och vi ska inte tro på alla profetier. Det står att då en profetera ska de andra bedöma. Vi ska bedöma profetier. Vi ska inte tro på allting. För allting som talas ut är ju då en blandning av den som bär fram det. Det är mitt ordförråd, det är mitt sätt att uttrycka mig på. Men det är Gud som ger budskapet. Och vi kan alla profetera den ena efter den andra, bara i god ordning. Så det är viktigt. Och lyssna på Gud. Och det tror jag är det viktigaste vi kan göra som kristna. Det är att lyssna på Gud. För Bibeln säger att det finns förberedda gärningar varje dag. Och så springer vi ut utan att lyssna. Så kanske vi gör fantastiskt bra gärningar med fel gärningar. Just den dagen. Så det är fantastiskt att komma in i sammanhang där man bara känner, wow, det här var förberett. Så Gud vill, han går ju före. Gud skickar aldrig iväg oss. Han säger inte, gå dit. Han säger, följ mig. Så går han före. Och när du följer Jesus kan du inte ta ett enda steg där inte han har gått före. För han går före dig. Och du behöver inte vara orolig för nästa steg. För han är ju där före dig. Han säger, följ mig. Men om du ska springa för dig själv, då kan du vara orolig. Men så länge du följer hans fotspår så går du i hans kärlek. Ni ska få en fråga till. Det är min sista fråga. Och den ska ni inte tala om vad Gud säger. Det är bara för dig själv. Gud, vad tror du Gud vill säga till dig personligen? Igår ställde vi frågan, vad vill du att Gud ska göra för dig? Det är då du talar om för Gud vad du vill att han ska göra för dig. Men nu, vad tror du Gud ser din situation, ditt liv som det ser ut precis just nu? Vad tror du Gud vill säga till dig personligen just nu? Och ingen ska tala om det efteråt, men du får lyssna. Rud spelar, vi tar 2 minuter. Vad vill Gud säga till mig just nu? Ja, jag är säker på att Gud talar till dig och att du får höra hans röst och att också ha mod och ta emot vad Gud vill säga till dig. Vi ska till slut inbjuda till en bönestund. Och jag tror att vi ska göra så. Vi ska sjunga, Rut spela förut, Jesus, Jesus, livet för mig. Jesus, Jesus, jag älskar dig. Jag tror inte den finns i sångboken, men det är en gammal kör. Vi ska sjunga den. Och jag tror vi ska göra så här. Att om du känner att du vill ha förbön, så kan du bara komma och ställa dig här. Det kan vara för din hälsa eller för vad du önskar. Om du vill ha förbön så kan du bara komma och ställa på den sidan. Om du vill bara be för dig själv eller inviga dig kan du stå på den sidan. Det kanske är någon som känner en längtan att få uppleva uppfyllelsen av den helige ande. Och du inte känner att du vill ha förbön. Du vill bara gå fram och inviga dig och be att Gud ska förlösa det som finns där inne så att det får komma ut. Att du ska få frimodighet och släppa loss det som finns där inne. För samma kraft som väckte upp Jesus från de döda bor faktiskt i dig. Så vill du be och inviga dig kan du bara stå på den sidan och prisa Gud och stå där som en invigning för dig. Och önskar du förbön kan du ställa det här. Var det enkelt att förstå? Ja. Jesus, Jesus, livet för mig.